Vi kan väl be. Gör det. Gud, vi vet att hoppet inte är ute, inte alls. Vi vet, även om vi har så svårt att hålla fast vid det mer än några ögonblick åt gången, så vet vi vilka tankar du har för oss. Att du har en framtid. Du håller vår historia i din hand. Du håller oss i din famn nu. Du går med oss. Du har gått med oss hela den här dagen och kommer fortsätta att vandra bredvid oss. Du är våran väg. Du är nådens väg. Låt våra böner idag, sångerna vi har fått stämma upp i, bordet, välsignelsen, gemenskapen få påminna oss om dig, och låt de ord jag delar få vara en del av det. Herre, visa oss dig själv. Amen. Nådens väg är titeln idag. Ni kanske såg den spela förbi i bildspelet innan. Banaväg för Herren är ju kyrkoårets rubrik. Den där bilden, alla bilderna ni ser idag, utom en som kommer om en stund, som kommer från ett fängelse, den har inte jag tagit. Men de andra har tagit, de representerar verkligen nådens vägar för mig. Det är från mitt andra hem i norra England. Det här finns gott om vandringsleder, det här är en av dem. Det kommer flera. Vad kan vi säga om en nådens väg? Vi kan säga massor, såklart. Men först och främst, som bara ett tillskott till det vi har sjungit redan. Nådens väg är en väg som till sist möter oss i en person. Jesus Kristus. Han är alltid vägen som går oss till mötes. Även när vi går surmulet, besviket, uppgivet, sårat, när vi sänker blicken och kanske börjar gå vilse, så är han vägen som går oss till mötes. Han säger till och med själv att han är vägen. Jag staplar bilder på varandra. Så han är den som går med oss. Han kommer oss till mötes. Han är vägen, förstår ni? Kristus är allt och i allt. Vi vet såklart allt det där, men påminnelsen behövs, så vet att det är sant. Det vi har sjungit, det vi har bett. För jag tycker det kan vara svårt att hålla fast vid att det skulle vara sant. Så ta med det. Och utifrån det tänkte jag bara dela några reflektioner om nådens väg. Inte minst utifrån texten vi ska läsa snart. Alltså reflektioner om att vara och bli sådana människor som ser och hör den Gud som alltid går bredvid oss, som alltid är nära, som kommer oss till mötes. Varje sekund, varje ögonblick, varje plats. Kanske väcker de någonting i det. Kanske har sångerna ni har hört eller som vi kommer att höra och sjunga sen gör det. Kanske kommer bordet göra det, vad vet jag. Vi läser dagens text från Matteus evangeliet 11, några verser. Johannes, alltså Johannes döparen, fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska ska bli rena, döva hör och döda står upp, och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Så, några reflektioner. Den första är den här, och den vet vi om också. Det är det att nådens väg, den kan vara svår att se. Där sitter, tänker vi oss, Johannes i sin fängelsecell. Den här texten gör att vi får börja med en nykter iakttagelse om verkligheten, alltså det som verkligen är, inte det vi hoppas skulle vara, det vi drömmer om eller önskedrömmer. Nådens väg kan ofta vara svår att se, och det är särskilt För att tvivlet kommer alltid att vara vårt resesällskap. Det behöver inte vara en dålig nyhet att tvivlet reser med oss, men jag återkommer till det snart. Det betyder heller inte att tvivlet definierar oss, men det kommer att vara en resekamrat. Det spelar ingen roll vem du är, om du är påve, om du är 5 år, om du är professor i teologi eller inte. Tvivlet kommer att vara en medresenär. Johannes, om vi tänker oss att det är så han kanske ser ut. Idag gör han det. Johannes, vet vi ju, banade väg. Han banade väg som den där högljudde omvändelsepredikanten och radikalen. Ser vi Johannes framför oss för vår inre bild, så ser vi någon lite ruffiga kläder som har oborstat hår och som förmodligen går och tugga på en gräshoppa, va? Eller hur? Nicka om du håller med mig. Tack. Mm. Han var skarp. Han stod ute i öknen. Folk kom till honom. De hörde skarpa ord och tänkte, det här, han är något på spåren. Men så ställer han en fråga här där han sitter i sin fängelsehåla. Ta med det här till Jesus. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Han uttrycker i sin fråga någon slags tvivel som jag tänker att vi speglar i oss själva. Vi kanske inte formulerade så där, men Jesus, finns du verkligen? Men i våra stora livsfrågor, när vi brottas med grejer, så är det som att den här frågan ekar. Den klingar med mig i alla fall. Och han uttrycker ett tvivel som också vi bär med oss. Jag menar, Johannes var ju bokstavligt talat, men också bildligt sett, fängslad. Och på en sån plats så kryper lätt en viss sårbarhet in, eller hur? När det är trångt, va? Så Johannes är inte riktigt sig själv längre. Därför tyckte jag den där bilden var så bra. Man ser att han är lite, han är skakad här. Han är inte den högljudde omvändelsepredikanten längre. Och han är inte övertygad om, det fattar vi på frågan, att det han hör om vad Gud håller på med, Kristi gärningar står det i texten, att vad Gud håller på med utanför hans fängelsecell, är det det som borde hända? Är det det som skulle hända? Jag vet inte. Jag börjar bli osäker nu. Och då blir tvivlet, om vi nu tänker så att han skulle ha stannat kvar i det, det vet vi inte om han gör. Men tvivlet kan bli ett fängelse i sig. Det kan bli ett ensamt, trångt rum där Johannes och vi också tappar perspektivet. Och därför får vi svårt att höra, vi får svårt att se det som är sant. Om oss, om dig och mig, om andra och om världen. Till sist om det som Matteus då kallar för Kristi gärningar. Det som helar och återställer. Precis det som Jesus då ber vännerna berätta om. Ja, men berätta vad ni hör och ser. Alltså berätta vad som händer. Hur verkligheten ser ut. Men problemet i fängelset är att Johannes och kanske också vi, det vi hör och ser, det han hör och ser i det trånga rummet, det börjar tappa sin koppling till Gud. Är ni med? Det börjar tappa kopplingen till Gud som är den mest grundläggande kopplingspunkten till allt, navet. För så här är det, att hela kosmos, allting, hela världen och vi, du och jag som sitter här nu, är i varje ögonblick alltid skådeplatser för Guds närvaro. Det är det som är sant. Vi är skådeplatser för Guds närvaro, det som ger liv i överflöd. Vad säger Jesus någon annanstans? Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Alltså liv som aldrig slutar, bara buff. Men Johannes fängelse och våra fängelser, hur de än ser ut, de separerar oss från den där sanningen, de splittrar våran uppmärksamhet, och så, som jag brukar säga, tappar vi blicken på bollen. Det är min favoritsportmetafor, ni får ursäkta mig. Jag var på bordtennis-EM, eller jag och Anna var på bordtennis-EM för några månader sedan och kollade på många fantastiska matcher. Så slår det mig när jag satt och tänkte på det här. Hur kul hade det varit om man inte hade sett bollen? Liksom två män eller kvinnor som står och flåsar. Helt ospännande. Vi tappar blicken på bollen. Vi får svårt att se Gud. Vi får svårt att se livet. Jag tänker så att Johannes vaknar den här morgonen. Han vaknar i ett fysiskt fängelse. Det är kallt. Hur vaknar vi på morgnarna? Vi anar av Johannes historia att ibland så vaknar jag. Jag är bara kopplad till allt det. Jag vet vilka tankar du har med. Jag förstår du, ni känner igen er. Det finns såna dagar, såna stunder, såna minuter kanske. Men här känner han ju inte så. Det ser ni. Och hur vaknar vi? Ja, vi kan vakna möjligtvis ibland och ställa oss i fönstret och titta ut. Wow, världen är fantastisk. Gud håller ihop allting. Allting är nåd. Det finns såna dagar. Men ibland vaknar vi med stressande situationer i huvudet. Människor vi är lite sura på eller som vi misstänker är sura på oss har vi tankarna. Vi vaknar med problem vi måste lösa. Vi vaknar med svårdefinierade rädslor med sånt vi borde ha gjort. Om inget annat så dyker det upp fort under dagen. Det är en livslång utmaning att förbli i det där livet där vi vet vilka tankar Gud har om oss. Nådens väg är en lång väg. Hur ser mina fängelser ut? Där det blir svårt att se och höra det som är sant. Hur ser dina fängelser ut? Jag kan säga lite grann om ett av mina fängelser. En del brukar säga att jag är en fridens man. Det hoppas jag är sant. En av de saker som är viktigast för mig är att kunna finnas, om inget annat, forma miljöer där människor känner att de kan slappna av. Där det finns frid, där det finns fred. Och jag gör allt som är möjligt för att se till att det blir så. Många av mina yrkesval handlar om det. Mycket av den musik jag gör handlar om att människor ska bara hitta, åh, vad vackert allting är. Att jobba med icke-våld och fredsarbete är på en mycket större duk. Precis det handlar om. Det finns många styrkor i det. Jag funkar jättebra i konfliktsituationer när folk är stressade. Men det finns alltid med våra gåvor en slags negativ spegelbild, eller hur? För min del så är det att när jag blir överväldigad, för det kan man bli när man är sån som jag är. Man blir överväldigad av allting. Jag kan inte skapa frid här. Det går inte längre. Ja, vad fokuserar man på då? Jo, då tappar vi blicken på bollen och jag måste bevara min inre frid. Det blir min reaktion. Frid. Jag sätter mig i soffan, kollar på något YouTube-klipp, dricker gott kaffe, försöker liksom bevara mitt inre lugn. Och grejen är att världen skiter ju i det. Det kaosar ändå. Så vad gör man då? Då får man skydda sin inre frid genom att säga, om folk ber en om grejer, så säger jag, jo, men det fixar jag. Men jag kan göra det, fast man egentligen inte menar det. Bara för att liksom, det måste bli lugnt. Eller ännu mer så skyddar man sin innefrid så mycket att till sist, om man har gått en dag eller en stund och känner att saker har överfallit, nu har jag liksom hållit ihop det här. Och så kommer man, för mig är det, jag kommer hem, va? Så är det. Och så ber Anna mig om någonting som är lite svårt. Att bli sur. Stör inte min frid. Och förstår ni vad jag menar med att tappa blicken på bollen? Att bära med sig gåvan, att skapa och utrymme för frid, för Guds fred, det är en jättefin gåva. Men när den blir fången i ett fängelse så tappar jag blicken på bollen. Jag tänker att det är det som händer Johannes här. Han tappar perspektivet. Hur ser dina fängelser ut? En del av er kanske känner igen jättemycket det jag sa, men alla är ju inte som jag. Tack och lov. Det kanske finns andra saker. Och det är det jag sa innan. Nådens väg är lång. För allt det jag sa nu betyder att en annan lika nykter reflektion behöver vara just det. Nådens väg är en livslång resa. Hur ofta hamnar vi på den där platsen när vi känner att jag vet vilka tankar Gud har för mig. Oavsett om det stormar. Alltså vi säger ju det och det är viktigt att vi övar oss i det. Men det är ju inte alltid så. Så kan man tänka. Man kan också tänka så här kring att nådens väg är lång. Det är att nådens väg är en livslång resa och det är en gåva. Det får ta tid. Gud har all tid i världen. För om det är någon fiende vi har så är det brådskan. Så vi sitter i vårt fängelse och tänker, jag måste hitta en snabb lösning på det här. För mig blir det, jag sätter mig i soffan, äter en kaka och kollar på en film. Då kan ingen störa min inre frid. Men det har inte tagit mig ut ur fängelset. Det har bara gett mig något trevligt att äta i fängelset. Det är något annat. Det är att vänja sig vid att nådens väg är en livslång resa. För brådskan blir lätt våran fiende då. Eller fängelse som gör det svårt att se. Och därför är nådens väg också en livslång resa i att lära sig att se Guds närvaro i alla omständigheter. Även i fängelserna. Omständigheter ofta kantade av besvikelse, misslyckanden, smärta och sådär. Saker som gör att vi lätt då tappar blicken på bollen. Så fastnar vi oss själva, för det är det vi gör. Det är det jag gör när jag vill bevara min inre frid till varje pris. Jag fastnar i mig själv. Och det är inte det vi är skapta för. Och det som händer då är att jag söker någon att skylla på. Vem är det som stör min inre frid? Det var du. Sluta be mig om saker. Eller så skyller vi på oss själva. Det gör vi lika ofta. Och då blir ju omständigheterna fängelse. Och så bromsar de. Alltså vår möjlighet att växa och mogna. De blir små isoleringsceller. Och i isoleringsceller så är det jättesvårt att se och höra Gud. Därför är en annan sak viktig. Och det är att nådens väg vandras i sällskap med andra. Det där är från höger till vänster. Paul, undertecknad, Helen och Anna. Inte min Anna utan en annan. Det är sådana människor som är vänner som har hjälpt mig att hålla blicken på bollen. Jag levde med dem i flera år, har fortfarande kontakt med dem. De är fantastiska vägledare. Här gick vi Yorkshire Three Peaks. De tre högsta topparna i hela Yorkshire. 12 timmar tog det. En fantastisk resa. Alltså jag måste säga något om vikten av vänskap, det fattar ni. Vi behöver sådana som vandrar med oss. Sådana som kan se åt oss, sådana som kan höra åt oss när vi inte orkar själva, när vi inte vill själva. Och Johannes, vet ni, det hoppade ut ur texten för mig. Han hade ju sådana. De här vännerna han kallar till sig, det är klart att det inte är första gången. Jag vet inte hur länge han har suttit fängslad i det här laget. Men säkert har någon av dem vågat sig dit innan. Med fara för sitt eget rykte, kanske för sitt eget liv, jag vet inte. Det här är en upprorsman, en brottsling. Han kommer snart bli avrättad. Men Johannes hade vänner som hade en tillräckligt tillitsfull relation för att han skulle kalla dem till sig och sända dem för att vad? Jo, se och höra. Alltså Johannes behöver veta, vad är det som händer? Vad är det som är verkligt här? För jag börjar tappa liksom förmågan att haja vad det är som pågår. Fråga Jesus. Och han sänder dem, så mycket tillit har han. Och han litar på att de ska kunna ställa de frågorna och återvända. Och det gör de ju. Det är vänskap, tänker jag. Det är det de gör. Vi behöver sådana där människor för att inte tvivlet ska bli för ensamt. För att vi inte ska fastna i att börja skylla på andra eller på oss själva för våra osäkerheter. För att tvivlet inte ska bli någon slags bitterhet och besvikelse över smärta och misslyckande. Jag tror inte den blev det för Johannes. Det blir den inte alltid för oss. Men vi behöver, precis som Johannes, andra som liksom kan komma in också i våra fängelser och ge oss rapport. Om att livet finns, att vägen kan vandras, andra som kan hjälpa oss att se. För vi tappar så fort blicken. Och för att göra det i relation till andra så vet vi ju en sak, och det är att vi behöver släppa på saker som har med stolthet att göra. Vi behöver våga be våra medvandrare om hjälp. Sluta försöka vara duktiga. Om vi talar i andliga termer så är det för oss att sluta vara så duktiga på att försöka vara duktiga i relation till våran tro. Den tro vi själva förmår skapa eller bibehålla. För den tron blir, som den håller på att bli för Johannes här, den blir för liten. Den tron kommer aldrig växa upp. Och då finns det, apropå den här stoltheten till sist, en koppling till det här jag sa. Tvivlet kommer alltid vara vår resekamrat på en lång resa. Vi behöver sällskap på den. Och därför är det här viktigt. Tvivlet, det finns inget skamligt i det. Det finns inget skamligt i tvivlet. Gud sitter inte någonstans och suckar över dig, rynkar på pannan och tänker, hur dålig är inte den här människan som tvivlar så mycket? Nej, det är inte så det funkar. Tron är ingen prestation Gud kräver av dig. Ofta har jag upptäckt, och andra har berättat det för mig, så jag litar på att det är sant, så är det i tvivlet och genom tvivlet som vi upptäcker att vi faktiskt tar tron på tillräckligt stort allvar för att börja brottas och bråka med den. Johannes kallar vänner till sig och säger, är du den vi ska vänta på eller är det någon annan? Alltså, och vad du eller jag förmår att tro om det ena eller det andra, det är inte avgörande. Jag höll på att skriva, men jag ändrade mitt manus, att vad du tror om det ena eller det andra, det kvittar mig lika. Så tänkte jag, nej, det kan jag inte säga. För att jag är fortfarande lite för envis för att tycka att folk kan tycka och tro vad de vill. Det är kanske mitt problem. Men det är inte avgörande vad du förmår att tro om det ena eller det andra. För det avgörande, vet du, det är inte du. Det avgörande är inte jag eller vår förmåga eller oförmåga att ge svar på alla kluriga frågor om tron och ondskans verklighet och varför dör barn i cancer, varför bombas det i Ukraina om någon väcker oss mitt i natten. Att vara kristen inte har de mest välformulerade svaren på det. Det avgörande är det som du hör eller ser. Eller som vi har sagt, den du hör och ser. Navet, kopplingspunkten. Ser du Kristus så kommer du att se verkligheten som den är. Och då kan du leva med den. Och du kan till och med verka för att den ska bli vackrare. Men det är inte upp till dig. Guds mål är ju att vi ska gå från det här med prestation. För det man fastnar i sitt fängelse, det är ju att någonting är rätt eller fel. Är du den som ska komma eller? Svart och vitt, vinna eller förlora. Det kallar för ett par veckor sedan kallar det för nollsummespelet. Om Gud vinner, ja men då förlorar jag. Om jag vinner, då förlorar väl Gud. Och sådär. Om jag tvivlar, då är Gud lite sur och säger, ja, men tack och lov, Gud förlåter mig. Men vi tänker ändå att Gud sitter med en liten anteckningsbok och säger, det där ska jag komma ihåg nästa gång. Man brukar tvivla rätt mycket den där. Okej. Okay. Nej, inte så det funkar. Guds mål är att du ska gå från den typen av prestation till delaktighet. Från att bara se rätt och fel, lyckas eller misslyckas. Till att se och höra Gud själv och se oss själva, andra och allting som Gud ser oss. Och vad sa jag om det för en stund sedan? Jo, att hela världen och vi i varje ögonblick är skådeplatser för Guds närvaro. Det som ger liv i överflöd. Det är det som är sant. Jag lever med frasen och jag utsatte det för den många gånger. Att om jag skulle säga vad en kristen är, så är en kristen en människa som söker och som ser Kristus i allt och överallt. Det är en sån jag vill bli. Jag vill bli duktig på en massa saker, men det är framförallt det handlar om. Och hur lätt är det inte att tappa blicken på bollen, va? För det är okej. Nådens väg är en lång resa. Vi behöver varandra. Men en kristen är en som söker och ser Kristus i allt och överallt. Och det är inte så för att det gör det lättare att leva. Utan för att ingenting av det som distraherar, det som splittrar vår uppmärksamhet, det som håller oss fångade om vi lever kvar i den bilden, kan ändra på att Kristus har försonat allt och håller samman allt. Det finns inget som är mer sant än Kristus. Och vårt ansvar som vänner, för att backa tillbaka till den sista rubriken då, det är att hjälpa varandra att se det där. Även i de fängelser vi hamnar i, och de ser olika ut för oss var och en. Vi behöver varandra för att leva i det som råkar vara vårt fängelse. Och också för att när tiden är inne lämna det där fängelset. Och när vi vågar gå, oftast stappla, halta och snubbla i sällskap med andra, så upptäcker vi ofta att Kristus går med oss. Paul som står längst till höger, eller som stod längst till höger, förlåt om jag var lite snabb. Han hade gått igenom en stor hjärnoperation ett drygt halvår innan det här. Han kunde knappt gå. Han gick från att jogga varje morgon, en sån människa, otäcka människor, till att knappt kunna gå rakt därför att han fick en tumör på balansnerven. Och så sa han, den här sommaren vill jag att vi går den här vandringen. Det är därför han går med en käpp. Vi hjälpte varandra. Och när vi vågar gå eller stappla eller halta eller snubbla i sällskap med andra, så upptäcker vi att Kristus går med oss. Därför att det är alltid sant. Vi kommer inte på fall, apropå det sista Jesus säger. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Vet ni, när vi hör det så är jag säker på att de flesta av oss tänkte, nu gäller det att inte göra fel här. Det är inte det. Vi kommer inte på fall om vi vågar luta oss mot andra och därför till sist mot Gud. Vi ser. Och vi ser det ansikte som vi och världen verkligen behöver se. Det ansikte som är, ja, ni kan ju den här frasen, det som är vänt till oss och därför vänt till alla, som välsignar, det ansikte som bevarar, som lyser värme över oss, som är fullt av nåd och som ger frid. Vi ser, och det kan inga fängelser i världen hindra. Ska vi be? Kristus, påminn oss om vilka tankar du har för oss. Oavsett vad vi råkas tänka om oss själva just nu. Lys i oss. Och låt inte det mörker som vi kan bära, de tvivel vi har, stora eller små, få växa sig för stora och bli till fängelse. Lys i oss med ditt ljus, så att vi kan se dig. Att du går med oss, att du går oss till mötes, att du är våran väg. Lys i oss, vi ber.